Fontänbubbel.
Dina röster i vardagen.
Då kör vi. Välkomna till kulturnatten här på Lunds fontänhus. Vi har ju som huvudrubrik idag att det här är ingen repetition. Det är mitt liv. Och underrubriken är min livsberättelse. Och jag tänker att det skulle vara trevligt om vi stängde av mobiltelefonerna. Eller i alla fall ljudet. Och vi tänkte snacka här en halvtimme på Tonys lilla talkshow. Talkshow som man heter på utrikeska. Jag tänkte att vi skulle börja med en mycket nära vän till mig. Karin. Välkommen Karin.
Och jag får väl kont. Nej, jag tänkte bara säga att jag får väl kontra med att Tony är en mycket god vän till mig.
Tackar. Mm. Så jag tar åt dig. Nu börjar allvaret. Varsågod Karin, kör igång.
Tack.
Jag ska bara säga det att Karin vill läsa sin berättelse så tar vi lite frågor och sånt efteråt.
Jag heter Karin Hagard. Detta är min livsberättelse. Jag är född 1954, äldst av fyra syskon. Min födelsestad i Umeå. Skolgången var i Jönköping. Hela mitt vuxna liv har jag bott här i Lund. Min pappa var jurist. Mamma var sjuksköterska. Men hon arbetade hemma ända tills jag var 15. Farfar, han var kyrkoherde. Men han dog redan när pappa var 2 år. Så farmor fick under mycket knappa förhållanden ansvara för de 5 barnen. Morfar var landsfiskal. Mormor rektor på en flickskola. Alla mina syskon har alltid varit högpresterande och har givetvis synnerligen kvalificerade yrken. Själv är jag läkare. Min uppväxt var trygg och skyddad. Våld, missbruk, mobbing. Det fanns inte i min värld. Där var det viktigt att vara duktig i skolan, vara väl uppfostrad och se trevlig ut. Men till all lycka så tyckte jag det var roligt att gå i skolan. Jag gjorde mina läxor, var aktiv på lektionerna. Och faktiskt under hela min skolgång var jag bäst i klassen. Beatles var mina stora idoler. Jag brukade lyssna på dem på kvällarna i en liten transistorradio som jag delade med min syster. Pappa hade givetvis sagt att efter ett visst klockslag på kvällen så fick inte hans flickor lyssna längre. Självklart la man radion under huvudkudden och kände man för det så kunde man lyssna hela natten. Men det som intresserade mig allra mest under gymnasieåren och som också gav mig mest glädje, det var tveklöst min pojkvän. Efter studenten valde jag att utbilda mig till läkare. Jag ville absolut arbeta med människor och jag hade ett rätt så stort socialt engagemang också. Men när jag påbörjade mina studier fick jag en chock. För jag förstod att i föreläsningssalen där satt 100 andra studenter som alla hade varit bäst i sin klass. Och alla vad vi programmerade till prestation och konkurrens. Hur skulle jag klara detta? Men det gjorde jag. Under studieåren fick jag min första depression. Jag trodde förstås att jag aldrig skulle bli frisk. Men det blev jag. Med hjälp av en antidepressiv medicin. Jag minns fortfarande preparatets namn, anafranil. Och då ska man veta att detta var 1978. Det är alltså 40 år sedan. Efter 5,5 års teoretiska studier så var det dags att arbeta som underläkare på olika kliniker. Och det här var roligare faktiskt. Men det började också ett gissel. Jourerna. Det är egentligen omänskligt att man ska arbeta ett helt dygn alldeles själv. Och alldeles själv ta emot alla patienter som sökte akut under det dygnet på den kliniken. Men då visste jag inget annat. Och ansvaret tyngde hela tiden. Det fick bara inte gå fel. Det dummaste man kunde göra var att inte kontakta bakjouren när det behövdes. Efter då 2 års kliniskt arbete och dessutom ett antal tentor, de tog liksom aldrig slut, var det dags att specialisera sig, det vill säga att välja inriktning. Jag valde barn- och ungdomspsykiatri. Jag tyckte att det var ett privilegium att få arbeta med barn och unga. Det passade mig väldigt bra att arbeta i team och psykiatri hade alltid lockat mig. ...1981 gifte jag mig. Ett mycket destruktivt äktenskap. Men nu kom den första vändpunkten och det allra största i mitt liv. Mina bägge barn, Olof och Hanna, de föddes 1985-87. Från den stund direkt efter förlossningen när någon lägger det nyfödda barnet på din mage förändras ditt barn. Ditt barn säger jag. Förändras ditt liv för alltid. Olof var lugn och lätt. Hanna tveklöst av en helt annan kaliber. Jag fick en ny identitet. Den som mamma. Hur kan det vara att en långe och skäggige 34 år gamla man som är Olof idag är samma människa som den som låg i den fina lilla flätade bebekorgen som jag med kärlek hade gjort i ordning. Hanna är sig mer lik. En späd, påfallande söt ung kvinna med ett stundtals förskräckligt humör. Hon och jag har kontakt varje dag. Olof som bor i Falun ringer jag en gång i veckan. Inom parentes som jag bor nu. Han ringer aldrig om han inte behöver hjälp med något. Efter ungefär 20 års arbete som barnpsykiater började jag må dåligt. Efter ett tag riktigt dåligt. Det märkliga är att ingen säger, ingen av alla mina arbetskamrater märkte hur jag mådde på en psykiatrisk klinik. Klinikchefen förmedlade att det viktigaste var kvantitet, inte kvalitet. Och det här var ju liksom helt främmande för mig. Jag fick sömnproblem till slut. Så slutade jag sova helt. Varje kväll när jag kom innanför dörren efter arbetet så brast jag i hejdlös gråt. Min före detta man sa: Karin, du kan inte låta dina barn se dig så här. Du måste sjukskriva dig. Och då gjorde jag det. Jag hade insjuknat i en klassisk utmattningsdepression. Jag tog min huvudkudde, la mig på en säng på ovanvåningen och förmådde inget annat på lång tid. Denna utmattningsdepression ville inte läka ut. Den följdes av upprepade depressioner med svår ångest. Om man inte själv har upplevt svår ångest har man ingen som helst möjlighet att föreställa sig hur det är. Under en av dessa depressioner upplevde jag ångesten så svår och så vidrig att jag såg självmord som enda utvägen. Jag planerade att ta cykeln, cykla ner till järnvägen och lägga mig på spåret. Men när jag var på väg genom ytterdörren så var det något inom mig som sa: Karin, du kan inte göra detta. Du har två barn. Jag vände i dörren och sökte hjälp. Efter bara ett par timmar var jag inlagd på psykiatriska klinikens intensivvårdsavdelning. Där jag fick all hjälp jag behövde just då. Sjukskrivning, psykofarmaka, ECT, psykoterapi, inläggning på psykiatrisk klinik, både Sankt Lars och Baravägen, sammanlagt 5 gånger. Jag försökte givetvis vid flera tillfällen kunna komma tillbaka till arbetet. Men efter många år så blev det sjukpension. Nu raserades hela min yrkesidentitet som läkare. Den andra vändpunkten i mitt liv var när jag kom hit till Fontänhuset. I slutet av min senaste inläggningsperiod för ungefär sedan 5 år sedan. De första veckorna satt jag bara i en fåtölj på redaktionen. Förmådde inget annat. Så småningom blev jag mer levande. Började prata. Började skriva. Och efter lång tid, men det kom i alla fall, så hände det att jag skrattade. Här på Fontänhuset förmedlade man på många olika sätt: du är värdefull. Det hade ingen sagt tidigare. Bekräftelse var det viktigaste. Vad du än gjorde eller inte gjorde så var det alltid gott nog. Under tiden förändrades också mina värderingar. Vad är det i livet som egentligen är det viktiga? Jag hade ett samtal med Olof, min son, för inte så länge sedan. Han ifrågasatte sitt yrkesval. Jag sa, Olof, jag är jättestolt över att du är veterinär. Olof suckade och sa otåligt. Men mamma, du skulle vara stolt över mig vad jag än gjorde. Det är bland det mest värdefulla någon någonsin har sagt till mig. Nu verkar jag för att synliggöra psykisk ohälsa, få människor att prata om det, ändra värderingar och attityder. Bara som ett exempel kan jag ju berätta att jag medverkade i dokumentärfilmen Sankt Lars, där satt ju dårarna. Den bygger på intervjuer med 5 olika personer som alla har vårdats på Sankt Lars. Filmen rönte en uppmärksamhet som vi aldrig någonsin hade kunnat föreställa oss. Idag, vilket väl nästan är årsdagen av premiären här på Fontänhuset, visas den fortfarande. Idag till exempel i Landskrona. För mig har det till exempel inneburit att det faktiskt är många, många, många människor som har tagit kontakt med mig för att fråga och prata. Detta blev för mig ett sätt att vända något svårt och mycket smärtsamt till något positivt och kreativt. Februari 2017 skilde jag mig. Får man inte både fysisk och mental bekräftelse så försvinner man. Efter skilsmässan var jag helt inställd på att leva ensam framöver. Dessutom, vem i all sin dar skulle kunna intressera sig för en 63-årig, nyskild kvinna, sjukpensionerad med psykisk ohälsa, ni hör. Men livet ville något annat. Jag hade en stark längtan efter kärlek. Jag skrev en rad dikter om kärlek. Jag tänkte läsa 2 av dem. Jag måste ju tro att du finns, Gud. Hur ska jag annars förstå att jag mött dig? Du är kärleken, allt det goda. Du är min spegelbild. Allt jag är finns också i dig. Du är mitt hopp. Med dig kan jag skratta. Visst är det så att livets yttersta mening är att älska. Jag är så rädd att du ska lämna mig. Gud måste ha sett mig och förstått min längtan. Du är belöningen för hela mitt tunga liv. Att få tillhöra dig är nåd. Du är som himlen som öppnar hela mitt inre. Där finns kärlek, lust och glädje. Allt detta skänker jag dig. Vet du hur mycket jag älskar dig? Så älska mig. Är det kanske så att om man längtar efter något tillräckligt intensivt, så blir det verklighet. Så blev det för mig. Jag mötte en man. Jag blev sanslöst förälskad. Nu lever vi två tillsammans. Mitt i musiken. För inte så länge sedan satt jag och väntade på en mottagning på lasarettet. Jag såg ensamma doktorer skynda runt. Jag tänkte, stackars människor. Tack att det inte är jag. Jag har tre önskningar för framtiden. Det är att jag ska få fortsätta leva nära mina bägge barn. Att få fortsätta leva nära mannen jag älskar. Och att få fortsätta att vara frisk. Jag är 65 år. Mitt liv har just börjat.